Här börjar del 2 av Leoparden jagar i mörkret av Wilbur Smith. Timon Nebebi använde sig av radion så som en navigatör använder ett ekolod för att hitta passagen genom grunt vatten. Tredje brigadens vägspärrar och bakhåll rapporterade över UKV-nätet till sitt högkvarter och angav som en del av rutinen sina positioner. Timon Nebebi prickade in dem på sin karta. Vid två tillfällen undvek de vägspärrar genom att ta sidovägar och boskapsstigar, famlade sig fram genom akasiaskogen. Två gånger till kom de till små byar, knappt mer än boskapsstationer, boplats för två eller tre matabellefamiljer. Tredje brigaden hade varit där före dem, och det hade också kråkor och gamar som pickat i de delvis stekta kropparna i askan efter de nedbrända hyddorna. De fortsatte att köra västerut när vägarna så tillät. Vid varje höjd som erbjöd fri sikt framåt parkerade Timon så att de inte syntes och Craig klättrade upp på krönet och spejade. Vilket håll han än tittade åt vanpryddes det blå himlavalvet av rökpelare från brinnande byar. De kröp vidare västerut och terrängen ändrade snabbt karaktär när de närmade sig utkanten av Kalahariöknen. Landet planade ut till en grå, monoton slätt, evigt bränd av den obarmhärtiga solen. Träden blev förkrympta, grenarna förtvinade som lämmarna på krymplingar. Detta var ett land som bara kunde tillfredsställa de mest rudimentära mänskliga behov, början av den stora öknen. Men de fortsatte västerut, in i den. Solen nådde zenit och började kana ner för himlen. Och de hade tillryggalagt knappt 4,5 mil sedan gryningen. Det var fortfarande minst 3 mil kvar till gränsen, gissade Craig, efter att ha sett på kartan. Och de var alla tre helt slut av spänningen och hettan innanför metallskalet. Mitt på eftermiddagen stannade de till några minuter igen. Craig lagade te. Salén gick bakom ett lågt törnesnår i närheten och satte sig på huk utom synhåll medan Timon kröp ihop över radion. Det finns inga fler byar framför oss, sa Timon, medan han ställde in radion. Jag tror att faran är över, men jag har aldrig varit längre än så här. Jag vet inte riktigt vad som väntar. Jag arbetade här tillsammans med Tungata när vi var viltvårdare. Det var 72. Vi förföljde en flock boskapsdödande lejon nästan 15 mil in över gränsen. Det är besvärlig terräng. Inget ytvatten, mjukt underlag med saltpannor och... Han avbröt sig när Timon ivrigt signalerade åt honom att vara tyst. Timon hade fått in en annan röst i radion. Den var myndigare, skarpare än de som han tidigare fått in. Det var tydligt att den krävde prioritet för ett viktigt meddelande. Timon Nebebi stelnade och gav till ett litet rop. Vad är det? Craig kunde inte tygla sina onda aningar. Men Timon höjde en hand för att tysta honom och lyssnade till den långa staccato-sändning på Shona som följde. När radion tystnat tittade han upp på dem. En patrull har plockat upp de tre män som vi lämnade åt sitt öde i morse. Det där var ett larm till alla förband. General Fungabera har gett vårt gripande högsta prioritet. Två spaningsplan har dirigerats till det här området. De bör vara över oss mycket snart. Generalen har räknat fram vår position med stor exakthet. Han har beordrat straffförbanden öster om oss att överge sina uppdrag och genast förflytta sig åt det här hållet. Han har gissat att vi försöker nå gränsen söder om Plumtree och järnvägen. Han har sänt iväg två plutoner från gränsposteringen vid Plumtree för att genskjuta oss. Han gjorde en paus, tog av sig glasögonen och putsade dem med ändan av sin sidenskarf. Utan glasögon var han lika närsynt som en uggla i dagsljus. General Fungabera har gett alla förband leopardkoden. Han gjorde en paus igen och förklarade sen nästan ursäktande. Leopardkoden är döda omgående orden. Och det är ganska dåliga nyheter, är jag rädd. Craig tog kartan och rullade ut den på motorhuven. Sally Ann kom tillbaka och ställde sig strax bakom honom. Vi är här, sa han. Och Timon nickade instämmande. Detta är enda vägen härifrån. Den går snett norrut mot väst.